I aftens program skal vi høre en mand, der hedder Bertil Oppenheimer, fortælle om sin familie, som oprindeligt stammer fra Tyskland, og som via Holland kom til Sverige, hvor han har oplevet sin barndom og ungdom, og hvor han så i dag som en voksen mand er gift og voksne børn. Han taler på svensk, og vi håber, at vores lyttere kan forstå, hvad han siger. Selv synes jeg, han taler en meget fint og klart svensk. Så vi ønsker vores lyttere god fornøjelse.
Og dansk, det måske jeg kender. Specielt, når ni prater fort. Og jeg har en vis tendens at prate fort også. Så at ni får gerne sige til mig, at nu får du ta og lugna ned dig. Og jeg ved, at jeg har gått om tid den her gangen. Planet går 20 över 10 tillbaka till Stockholm, så att jag kommer lämna gången här. Så att jag får ta mig till kastor på något sätt. Jag är jätteglad att jag fick det här mejlet för några veckor sedan av dig. Jag blev väldigt förvånad dessutom, för att jag tänkte att du låter mig komma till Köpenhamn för att prata en timme. Det är ju fantastiskt och just ordnar jag där. Men tack för att du inte har reskostnader. Jag tar inte betalt i övrigt, så jag är glad. Jag fick taxin betalt hit dessutom, så jag har någon som jag träffade på Arlanda, så jag har ju sparat reskostnaden hit på taxin. Jo, det var så här att jag var här på Limod i vintras och då träffade jag några av er. Det var ju också trevligt. Då hade jag dessförinnan pratat på samarbetsrådet Judar Kristna i Lund i november förra året. Och då var det en som heter Henrik Rosenberg som då bjöd in mig att komma hit. Han var medarrangör i det här Limod i Köpenhamn i vintras. Och då kom jag dit i mars och pratade dels om boken och dels om judisk släktforskning som ligger med varmt och hjärtat. Och det var så det hela började en gång när jag började forska tidigt då. Som sagt så kom boken ut då för exakt 5 år sedan på min 60-årsdag. Då kan ni nästan räkna ut hur gammal jag är nu. Jag är precis nybliven ålderspensionär sedan en vecka tillbaka, så att jag är gammal gubbe. Så att jag, hur som helst så kom boken ut lagom till bokmässan i Göteborg. Det är en stor bokmässa i Göteborg varje år. Och då ville vi mitt förlag, Djure, som jag har skrivit, gett ut andra böcker som jag har skrivit inom mitt område, revision. Så jag har skrivit ganska många böcker om personligt betalningsansvar i styrelser i Sverige. Jag har gjort i omgång. Och de sa någon gång när jag berättade på ett releaseparty om min revisionsbok att jag på med släktforskning så lång tid tillbaka, och så berättade jag om min familjs historia och sa du måste skriva en bok om det här. Men det har ju inte tid, jag sa, det finns inte en chans, jag jobbar mycket. Men till slut, det man tycker är intressant och roligt, det är bara stänga av tvn och sätta sig vid datorn till hustruns stora förtvivlan. Men hon har haft stor glädje av min släktforskning också. Så att det är bakgrund, och så är jag då väldigt aktiv i Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, det är Stockholm och håller till i och för sig. Det är kassör, det är så som revisor och får man sådana här jobb. Det är alldeles bra, det ställer jag gärna upp. Och jag är sagt mycket aktiv kassör och jag är ute och pratar mycket om släktforskning. För att propagera för judisk släktforskning, hur bär man sig åt? Så att i vår styrelse i Sverige, i Stockholm då, så har vi olika specialiteter. Och min specialitet är tysk judisk släktforskning eftersom mina föräldrar kommer därifrån. Och så har vi folk som kommer att ha polsk, ungersk. Igår pratade vår ordförande i Sollentuna, där bor utanför Stockholm, om Österrike, Ungern och Tjeckien som hans släkt kommer från Centraleuropa. Så att vi är ute och pratar mycket om släktforskning för att göra det här spännande. Det här är ju som ett gift, brukar jag säga. Är det okej så här? Säg ifrån annars. Det finns ingen talarstol här och jag har lite problem med det. Att sitta och prata tycker jag inte är bra. Så det blir så här istället. Men hur som helst, den här bilden, den tror jag att ni kanske känner igen. Har ni sett den förut?
Nej.
Den har varit väldigt aktuell igen. Det här är alltså en demonstration, en skinnskallar som vi säger i Sverige, från Växjö, alltså i Småland. Det här är alltså för 30 år sedan. Och den här damen som ni ser, hon ser inte speciellt glad ut. Hon har då en judisk bakgrund och jag tror det var så att hennes föräldrar på något sätt dog i Auschwitz. Det hände någonting tragiskt. Och den här demonstrationen som är i mitten från 80-talet i Växjö. Och då har vi väldigt klassiskt det här damen med väskan som heter. Och nu har det varit aktuellt i Sverige att göra ett ett monument av det här. Och släkten i Växjö vill inte ha det här. De pratade mycket om det. Och nu läste jag häromdagen att man skulle resa det här monumentet i Varberg, alltså på västkusten. Så att det blir ändå någonting av det här. Det har stått mycket om det här under de sista månaderna i Sverige. Det är en klassisk bild. Så att i Sverige känner många igen det. Okej, det var så här det började en gång. Vi är tillbaka till 1967. Och Bertil var 16 år och då bodde jag hemma, då kan jag räkna att jag är 65 precis som sagt. Och då gick det, då hade den här gubben avlidit, han hade dött. Och så gick det en serie på tv om honom och då frågade jag pappa, är vi släkt? Han hade ju samma efternamn som vi. Och då sa pappa, nej det tror jag inte, men vi kommer från samma del av Tyskland. Och då var jag alltså 16 år. Och då tänkte jag, det här måste jag... Vem är det förresten?
Det är han. Jag
tänkte, det brukar alla veta. Så, så alla brukar fråga mig, är det släkt med atombomben? Det är det normala. Och det är ju för sig aktuellt i år igen på grund av det här med kriget som då 45 och sådär. Så att jag var 16 år och det är som jag brukar säga i de här lägena att det är kanske något ovanligt att man var med släktforskare när man är 16 år. Det brukar man ha den här vackra hårfärgen som vissa av oss har. Det brukar man pyssla med när man blir äldre. Då man vill söka sina rötter, speciellt vi judar. Då. Men som sagt, jag började med släktforskning då 1966, 67 någon gång. 67 var det väl, nu ser han dog då. Och min tanke var då att få se om vi var släkt. Och på den tiden, på 60-talet, var det ju inte så lätt att bedriva släktforskning. Jag vet inte när ni började, men idag är det ju helt andra möjligheter med internet. Och då var det ju skicka brev till Tyskland med svarsport och så blev man jätteglad om man fick ett brev tillbaka. Och jag, tyska hade jag ju hemifrån, för mina föräldrar pratade tyska, så tyska hade jag ju gratis. Det var nyttigt för mig ändå. Så jag skrev ju brev på tyska och pappa hjälpte mig för sig. Han levde ju då fortfarande och ja, jag kämpade på ett antal år medan, ja, tills jag var 20 ungefär. Jag var ett ovanlig, som det heter. Jag satt fortfarande i mammas knä när jag var 17 år och på släktforskning och spelade tävlingsbridge. Och så blev jag revisor, det finns en viss koppling. Introverta sysselsättningar. Men jag fick i alla fall ihop ett stamträd till slut och med den bakgrund vi har allihopa så är det ju svårt att komma vidare. Med judisk bakgrund, kriget, mycket förstört. I Sverige är det mycket lättare att släktforska om man har kristen bakgrund. Man kan ju gamla kyrkoböcker och sådär. Men vi judar har ju problem och namnet är svårt och allt det här. Så att, och Oppenheimer kan jag säga på en gång om ni undrar. Det är ju ett taget namn. Alltså det jude vi hade som min ana, min farfars farfars far. Hette Josef.
Det var långt tillbaka.
Vad sa du?
Det var långt tillbaka.
1700-talet då, slut på 1700-talet. Han tog, det var så, i Tyskland kom det en lag 1808 kod Napoleon att man var tvungen att ta ett familjenamn. Så att, han hette Josef Isaac, punkt. Och då kom det en lag i Tyskland att man var tvungen att ta ett familjenamn och då tog vissa namn efter en stad i Tyskland. Och om ni är vinkännare så finns det en stad i Sydtyskland som heter Oppenheim am Rhein. I Sverige har man haft ibland det här goda vita vinet på halvtort vitt vin på systemet. Det finns inte just nu. Så det här, vissa heter Oppenheim, inte er på slutet, vissa heter Oppenheimer. Så det, och det var väldigt vanligt namn i Tyskland före kriget. Så det har tagit namn efter staden i Tyskland. Så många får ju släkt med den. Vi får se. Okej, då blir det i alla fall så att jag höll på med släktforskning när jag var ung då och... Min tanke var väl någon gång när jag blev gråhårig, när jag blev pensionär, att jag skulle börja släktforska igen. Men så gick jag med i släktforskningsföreningen för 10 år sedan i Stockholm och så var det som ett gift brukar jag säga med släktforskning. Om ni är släktforskare själv så vet ni. Det är väldigt kul och man kan inte sluta. Och förstås för 10 år sedan hade internet kommit och det är ju en fantastiska möjlighet att släktforska nu med Jewish Gen och Ancestry och allt vad det heter. Och så att jag registrerade mig och bara datorn kokade hemma. Så att jag fick kontakter överallt i världen. Ja, de är utspridda överallt. Så att det blev till slut jättemycket kontakter runt om. Och till slut så var det mitt förlag som tyckte att när jag berättade min historia och mina föräldrar och vad som hade hänt, att kan du inte skriva en bok om det? Och det blev det så. Det tog ett par år på fritiden och som sagt för 5 år sedan kom boken. Det är ju ingen sån här, som jag säger i Sverige, ingen Zlatan-bok. Vet du hur Zlatan är? En fotbollsspelare. Men det är snart slut på förlaget så ni får snabba er. Den är snart slut. Så det är 1200 extra jag sålt. Så det är jätteroligt. Det är jag glad för. Och jag har fått bra recensioner. Så det blev den här boken. Och Mårten Lärer som är vår överrabbin har hjälpt lite grann. Han har då skrivit tillbaka i baksidestecken. En fantastisk rabbin vi har som är från den här husen. Ja, som författare så vill man ju alltid hamna i tv-soffan eller i pressen. Och det är klart att Bertil är inte författare egentligen, så han gör revisor. Men till slut så hade man i Dagens Nyheter, som en stor dagstidning i Sverige, så hade man en artikelserie om familjehemligheter. Och då kontaktade jag den journalisten på Dagens Nyheter och så berättade jag min historia. Då blev hon jätteintresserad och jag skickade boken till henne. Och så på några dagar så gjorde hon en tvåsidig artikel på kultursidan Dagens Nyheter om det här. Och det var då för ett par år sedan. Och det uppmärksammades verkligen, så det var ju kul. Ja, och sen så Hemmets Journal, jag vet inte om ni vet vad det är en tidning som ges ut i Malmö. Och då blev jag kontaktad för något år sedan av en journalist i Malmö. Hemmets Journal är en sån här husmorstidning. Kan det stämma?
Ja.
Så när den här journalisten ringde mig så ja, hej, ni är så och så från Hemmets Journal. Och jag har läst den här artikeln i Dagens Nyheter för något år sedan. Jag skulle gärna vilja intervjua dig. Jag tänkte Hemmets Journal, det är väl sådana här stickningar och matrecept. Vad sjutton har det här att göra? Jo, men jag tycker att det verkar så intressant. Jag har haft det liggande här och jag har också läst din blogg om boken som min svärdotter har lagt upp. Det finns alltså en blogg som jag ska visa. Och då har jag hittat att det är en tysk, alltså en kristen tysk som har lyssnat på dig en gång och kommenterat ditt föredrag en gång. Och det som ledde den här artikeln förra året där jag och den här tysken intervjuades. Så han... Jag minns så väl när han kom till mitt föredrag och han sa jag mår inte riktigt bra, jag har tysk bakgrund, jag har väldiga problem i min bakgrund eftersom mina föräldrar var nazister och vi har flyttat till Sverige till slut och hatar mina föräldrar och farföräldrar och alltihopa, så att jag kan inte göra så mycket. Och det man lyssnade på mitt föredrag och varit väldigt nöjd med det och han kommenterade sen mitt föredrag och sen sammanförde den här journalisten oss på mitt kontor utanför Stockholm. Och ni ser ju bilderna där han visade upp där och han mådde väldigt dåligt. Men jag berättade min bakgrund och han berättade sin och så vart den här artikeln. Så jag har funnits i pressen. Som ni vet så hade vi ju då minnesdagen. Alltså i Sverige, jag vet inte om ni har det i Danmark, så har man ju Göran Persson, statsministern, startade det här med förintelsens dag i slutet på januari. Har ni i Danmark också?
Ja,
okay.
Också efter Göran Persson.
Också, ja. Så han gjorde en del bra i alla fall. Politik ska vi inte prata om. Men det har ju blivit en stor grej och inför förintelsedagen nu i januari så var det ju speciellt med 70 år efter Auschwitz då. Och då blev jag faktiskt, skulle jag hålla föredrag utanför Uppsala och så blev jag kontaktad av Sveriges Radio, vilket jag tyckte var kul att få med på radio också. Så då var jag med på radio i Gävleborg och fick berätta om min bok, vilket var kul. Och där har ni också om ni vill läsa då om kommentarer om min bok. Det finns jättemycket kommentarer i den här bloggen. Det är mitt namn utan punkt emellan, punktblogspot.com. Där kan ni läsa dem. Okej, okay, då kör vi. Jag ska ju prata om min bok och lite grann om släktforskning. Så det här är så var starten. Allan han kan det här utan till. Ni är nästan släkt han och jag. Ja, nästan. Ja. Och det här känner jag alla igen. Vi fick kontakt via en gemensam släkting i Australien, så går det till. Hur som helst så var det så att min morfar som heter Hirsch, det är också ett mycket vanligt tysk-judiskt namn. Så min mamma är född Hirsch och min morfar Sigmund, han kom till Sverige 37. Men hans syskon kom tidigare. Morfars äldsta syster Emma, som var gift med Adolf Lyon, som då alla har kopplingar till. Hur var det nu igen? Din
matmorskon är född Lyon.
Ni hörde vad, ni förstod vad han sa. Ja. Så att vi har ju funnit varandra alla och jag. Och så Adolf Lyon var då en vinhandlare i Saar. Och han gifte sig med morfars äldsta syster och så flyttade de till Sverige. Ja. Och Adolf hade tidigare en farbror som bodde i Gävle, där judar bodde, och så kom de till Sverige och sen så flyttade de till Stockholm. Och det här så slutade på 1800-talet. Och så kom Emmas syskon undan för undan till Stockholm.
Det här är inga säkert. När man sen forskar så hittar man ju en massa material. Så där hittade de Riksarkivet i Stockholm. Så hittade de när Adolf Leon blev svensk medborgare i konselj, alltså kungen. Så var det förr. Så 1882 så har Gustav, heter han väl då, antar jag, skrivit på att Adolf Leon blev svensk medborgare. Så kom då det hela. Och sen är det sen alltså vinhandlare. Där står det, då kan man läsa att de släppte från Saar. Så var jag visar lite grann annat. Här är då Adolf och Emma silverbröllop i Stockholm 1908. I sina foton ser man ju inte längre, men ni skulle hitta dem. Och där sitter 90 där sitter han med skägget i ögonen och rabbinen Gottlieb Klein som var rabbin i Stockholm då. Och till vänster om Gottlieb von Erschütz för Emma. Och till höger om Gottlieb Klein sitter då Adolf Leon. Och så är det tjocka släkten med vackra kläder och på deras silverbröllop 1908. Och det är alltså släkten Hirsch då. Och Leon faktiskt. Ja, då har vi tillbaka till släktforskningen. Det här är mitt släktforskningsprogram. DIS-gen heter ett enkelt dataprogram som jag kan använda. Och här ser ni just släkten Hirsch. Här ser ni Elias med blått. Han var då min morfars pappa. Han var Getreidehändler, eller Fruchthändler som han sa. Han var spannmålshandlare och född i Sydtyskland. Och han var gift och så fick han då ett antal barn. Och Emma står högst upp, hon blev nästan född i Speyer i Sydtyskland, en stortysk stad. Och dog i Stockholm nästan 100 år gammal. Och så var det ett antal barn till. De flesta kom till Stockholm förr eller senare, en dog tidigt. Men sen hände det med Hedwig, hon dog i barnsäng 1872 i Speyer. Och då födde jag så, ni ser också att dottern Henriette. Hon föddes den 14 februari 72 och mamma dog 2 dagar senare. Och som ni vet i en judisk tradition så får man ju inte namn efter levande släktingar. Utan som ni ser, dottern fick namnet efter mamma. Elias han gifte om sig praktiskt nog med en syster till Hedwig. Det var nog inte helt ovanligt det heller tror jag man förstår. Och fick då en kull till. Så det här gifte sig med Regina. Och så fick han ett antal barn till. Som ni ser så kom de flesta till Stockholm utom en. Ludwig, han hamnade i Holland. Det var en speciell. Han var också spannmålshandlare förut. Och Sigmund som står längst ner, det var alltså min morfar, han dog 64. Så att ni ser då att de flesta kom till Stockholm utom en gubbe. En dog till. Han kom till Holland och han var också spannmålshandlare. Där har ni hela historien. Ni ser också att de hade judiska namn före Elias, Aschel, Samer och så vidare. Så det var typ mina familjen så småningom. Det här är mina föräldrar. Det är deras förlovningsfoto. Från februari 1937. Mina föräldrar var födda i Frankfurt am Main i Sydtyskland. Alltså som då en stor tysk stad med många judar. Pappa var född 1910 och min mamma var född 1913. Och båda mina föräldrar hade en mycket tragisk barndom redan. Sen var det inte så mycket lustigare sen. Min farfar Simon Oppenheimer, han dog i första världskriget. Första dagen i första världskriget 1914. Där stupade han. Och där stod farmor med 2 små barn. Min pappa som då var 4 och min faster som var 7 år. Farfar på den tiden hade man inga yrken så farmor gifte om sig med en spannmålshandlare, konstigt nog. Och han var då spannmålshandlare på Frankfurtbörsen. Det återkommer jag till. Och han var då krigsinvalid från första världskriget, hade ett ben och dog några år senare. Så det var farmor Enka igen. Pappa var tvungen att sluta skolan i Frankfurt och försörja familjen helt enkelt. Han hade bra betyg men han tog över styrfars spannmålshandel på Frankfurtbörsen. Är det okej så här?
Okay. Kan jag fråga?
Ja. Ja, då gick han gymnasiet så att han var då 17 kanske. Så att han fick då ta över styrfars spannmålshandel på Frankfurtbörsen och försörja familjen så. Och mamma hade också en jobbig bakgrund. Hon var född 13 i Frankfurt och min morfar berättade om han kom till Sverige så småningom. I min familj, jag var uppvuxen utanför Stockholm där mina föräldrar bodde då. Och i min familj så sa man alltid att mormor, hon dog på grund av Hitler 1933. Ja, jag har en äldre bror som är nästan 5 år äldre och jag vill fråga inte mer om det. Historien handlar om locket på, man berättar inte. Och jag släktforskade ju då när jag var ung redan och mormor dog på grund av Hitler 1933 och vi förstod man det så, sa inte de det. Förrän min mamma försade sig. när jag var nästan 20 år. Mormor hade gått självmord. Och tänker man tillbaka på det nu så... Och sen var det inte mer prat om det igen. Ja, det var locket på. Så att vi fick inte besked. Det var ju förstås väldigt känsligt att berätta en sån fråga och visste inte varför. Och sen, det var 33, mamma var 20. Och det visade sig sen, långt efter mamma hade dött, så fick jag reda på att det var min mamma som hade hittat henne dessutom. Hon hade försökt flera gånger tydligen, för hon ville inte flytta till Sverige. Min morfar ville flytta hit. Ja, inte hit, men dit. Han hade sina syskon i Stockholm och han ville flytta dit. Han hade varit där som ung. Det var ju stor åldersskillnad mellan syskonen och Hirsch. Han ville tillbaka till Stockholm, men mormor ville inte dit. Hon hade sina åldriga föräldrar kvar i Frankfurt på ålderdomshem. Hon ville absolut inte lämna Frankfurt. Och det slutade illa till slut då, helt enkelt. Och så att då blev det så att morfar flyttade till Stockholm några år senare. Min morbror, alltså min mamma hade en bror, morbror, han var född 18. Han var 15 år när mormor gick självmord. Och han skickades omedelbart till Stockholm. Och uppfostrades av fastan och farbröder. Så han kom till Stockholm när han var 15 år, min mor då. Så mamma, hon hade ju också jobbigt att förstå mig. Hon var 20 år, känslig ålder. Ja, sen träffade jag pappa så småningom. Och vad jag kan förstå så var det här typisk judisk matchmaking. Pappa var spannmålshandlare och det var ju också mammas farbror Ludwig och släkten där. Så att, ja, det var ju så för. Pappa var inte särskilt dansant, vet jag heller, så jag tror inte han sprang på diskotek på 30-talet. Så jag tror att det var en typisk judisk matchmaking. Mamma hade visst haft pojkvänner inne, det pratades en del om det, men det, ja, det var... Vi såg bilder på min brorsa och jag, men det var inte passande film. Så att det här var ett bröllop, de gick det i maj 37, ni förstår det snabbt. Mamma var inte gravid, det tror jag inte brukar säga. Det brukar man ju tro idag, men det var inte sådana tider 37, det var ju jobbiga tider ändå. Så februari träffas de, i maj gifte de sig, jag har hittat då telegram från bröllopet och det var inga röstbrev telegram heller, det var ju tuffa tider redan då. Och barn och deras bakgrund var inte heller speciellt skoj. Så det var mycket tal om hur jobbigt det var. Frankfurt am Main pratade jag om. I Frankfurt var det så att i Frankfurt bodde då på den tiden den största judiska befolkningen före kriget. Alltså nästan 5% av Frankfurts befolkning var judar. Familjen Rothschild, bankirfirman Rothschild har sina rötter i Frankfurt som sen spred ut sig. Så det finns många... Inte bara vår familj har öppnat, utan det var mer kända familjer. Och sen efter kriget fanns det inga kvar förstås.
Ja. Jag har läst en bok om Anne Frank, en biografi om Anne Frank. Jag menar hennes pappa, att de borde inte.
Ja, det kan nog stämma. Tycker jag känner igen det. Okej, då går vi vidare. Det som hände då, jag har hittat material på senare, för mina föräldrar dog väldigt tidigt, förhållandevis. Pappa var 68, dog alltså 78 och mamma dog sedan i cancer några år senare. Pappa var hjärtinvalid i väldigt många år. Så mina föräldrar dog förhållandevis tidigt då och jag var i ett annat läge då med min familj och så vidare, så att det var inte mycket prat om släkten då. Men hur som helst så hade vi hittat massa material då när jag började släktforska igen för tiotalet år sedan då. Det jag hittat var då att material där det finns beskrivet att pappa inte kunde fortsätta med spannmålshandeln på Frankfurtbörsen. Arier vill inte göra affärer med judar. Det finns tydligt skrivet. Pappa var han hade gift sig, han skulle försörja sin unga fru då, och han var helt enkelt tvungen att stänga igen den här börshandeln då, och sticka därifrån, fly. Och då stack de till Rotterdam. Och varför det? Ja, där bodde Ludwig. Han var spannmålshandlare också. Så det var, jag har förstått att det där dit åkte de, för att det var han som fixade äktenskapet. Det är jag ganska säker på. Och dit åkte de då i december 37. Och där fick de snabbt uppehållstillstånd. Man kan tänka på att gå till idag lite grann. Ni vet ju de här folkvandringarna som pågår nu. Det finns ju vissa intressanta kopplingar. Där fick de väldigt snabbt uppehållstillstånd i Rotterdam på några dagar bara. Men de fortsatte då till Stockholm, för där fanns ju mammas släkt. Som jag sa redan tidigare så visste jag väldigt lite. Jag hade släktforskarna var 16-17 år på några år. Men mina föräldrar berättade ingenting om vad som hände dem. Min bror och jag visste lite. Men jag ville ju se om jag var släkt med den där gubben Robert. Det var ju det som var intressant, att man vill forska bakåt, inte det här samtida. Och när jag kom igång med släktforskningen igen för tiotalet år sedan så fick jag då kontakt runt om i världen via Georgien och annat. Och då fick jag det här fantastiska mejlet från en släkting i Paris. I can confirm you that our parents had survived the Second World War and the Holocaust, alltså förintelsen, were very secretive about it. Too awful to be described, too painful to be mentioned, too complicated to explain, too difficult to accuse some living person taking part. Det var ju precis som då, Eva, man berättar inte. Locket på, eller kanske känner igen det också, inte föra det vidare. För ett år sedan kom det ut, vi har ju då Limod i Stockholm också, det är nu i november. För ett år sedan så hade en journalist på Sveriges Radio skrivit en bok, han heter då Tardell. Och då har han skrivit en bok om sin släkt, och hon bodde i Frankrike då, mamman, och dog för några år sedan. Och då visade det sig att Rolfs lilla dotter, som då var 4 år, det är många år sedan nu, frågade varför har mamma tatueringen på armen? Ja, då började mamman berätta. Hon hade suttit i Auschwitz förstås. Och så växte det. Det är samma sak där, att då började man förklara som att mamman hade inte berättat om för sin son. Men barnbarnet som då var 4 år frågade, vad är det här för någonting? Och så öppnades den historien, och så nu har han skrivit en bok om det. Varför har du ritat siffror på din arm, farmor? Detta är något som återkommer. Okej, när jag kom igång då 2004, jag hade gått med i Judiska släktforskningsföreningen som jag nämnde. Jag blev intresserad igen långt tidigare. Jag tänkte att jag skulle börja igen. Jag tänkte att jag skulle göra det först när jag blev pensionär, det vill säga nu. Och då frågade jag Neinar Gerler, som är vår fantastiska kantor i Stockholm, som också är med i vår styrelse och fanatisk släktforskare. Och då sa jag till honom, vad gör jag? Vad gör jag nu? Jag tänkte forska lite mer. Kontakta en arkivarie på Riksarkivet i Marieberg i Stockholm, som heter så. Han har lagt upp Mosaiska församling, som då hette arkiv i Riksarkivet. Man, allt låg i en enda röra i Judiska församlingen i Stockholm, och sen skickades det iväg till Riksarkivet. Ring honom och berätta och fråga honom om han kan hitta något om dina föräldrar etc. Så jag ringde Lars Hallberg, en fantastisk arkivarie. Och så berättade jag då att jag börjat släktforska igen. Jag vet väldigt lite om mina föräldrar. De heter så och så. De kom till Sverige 43. Ja, nu har ni redan det också. Har du någonting i arkivet? Och så kom han tillbaka efter ett par dagar och sa, det finns hur mycket material som helst om dina föräldrar i Riksarkivet. Det är klart att då revision. Släktforskning är roligare. Så jag, det tog några månader, för mitt under vår högsäsong som revisor. Så jag åkte dit till Riksarkivet i Marieberg, och då hade han i forskarsalen lagt upp hur mycket material som helst i dossier, alltså kartonger, sprängfyllda med material av mina föräldrar, min morfar, min farmor etc. Och det var en upplevelse att försöka lära känna sina föräldrar när man är i en mogen ålder. Och han säger dessutom att det måste vara något speciellt, säger han, för det är tillskrivet för hand i registret. Det som jag visste om som pappa, det lilla vi visste om som pappa hade skrivit en gång. Jag berättade ju då att mina föräldrar fick uppehållstillstånd i Holland 37. Det var att pappa hade sagt att vi blev utslängda från Stockholm i maj 38. Så de var i Stockholm alltså några månader, men sen blev utslängda i Stockholm några månader senare. De fick inte vara kvar. Och pappas förklaring till oss, mig och min brorsa var då, min bror, var att det var överrabbinen, den dåvarande överrabbinen i Stockholm, Marcus Ehrenpreis, var så en mycket känd professor dessutom. Han var mycket rädd för stor judisk invandring till Stockholm. Ja. Alltså. Var det samma sak i Danmark, säger du, eller?
Ja.
Men det intressanta är, alltså, jag kan säga när jag har ju hållit föredrag några gånger nu, va? Och jag får världens, hoppas jag, mothugg. Alltså många säger att det kan inte vara möjligt. Ja, det var pappa sa. Jag vet ju inte. Och alltså, det fanns ju då familjen Bonnier, familjen Josefsson och vad de hette. Det fanns ju en kärna av judiska familjer i Stockholm. Och det är klart att jag kan säga att Ja, sen jag har läst mycket böcker nu samtidigt och jag har hittat samma kommentar i en bok om judiska församling i Stockholm. Där det här har sagts. Medan då forskare säger att det här är fullständigt barock, det kan inte stämma. Att man motarbetar sina trosföräldrar och komma till Stockholm. Men jag har hittat det däremot, alltså jag har hittat också andra böcker där judiska församlingen som numera heter var mot Gunnar Josefsson som då ordförande i församlingen, inte okänd person, också då var, man var försiktig, man var restriktiv för att låta för många komma in. Vi känner igen systemet idag också. Så att jag menar, vad som är rätt och fel vet jag inte, men det är min tanke att forska vidare kring det här, för det är ett känsligt kapitel som ni förstår. Ingen vill prata om det. Och när jag nämner det så säger folk, det kan inte vara sant. Men så att det var pappa sagt, jag kan inte göra mer, jag har hittat det i böcker. Och jag har hittat också då att judiska församlingen var försiktiga. Så att jag menar, man var rädd för att det skulle komma antisemitism till Stockholm. Men det var ju de tiderna också. Det kan ju också vara så som jag själv för en teori om att man kanske visste om att de hade fått uppehållstillstånd i Stockholm. Och varför ska de komma, vad ska de vara kvar? I Rotterdam. Eller som det står i böcker, att man ville prioritera judarna i Österrike. Någonting är det. Kul att du säger att det finns, du känner igen frågan. Ja, när jag kom till Riksarkivet då för 10 år sedan så fick jag en svår chock. Där låg ju då de här dossierna i forskarsalen framplockade till mig. Tjocka, sprängfyllda med papper. Och överst ligger då de här korten. Det är pappkort, 2 stycken kort, ett för pappa, ett för mamma. Och jag förstår ingenting. Jag ser bara de här hemska stämplarna. Vägra den, vägra den. Vadå? Jag visste ju inget. Ja, efter jag minns så väl det här fortfarande. Jag känner bara då den här tjänstemannastämpeln gå i bordet. Vägra den, vägra den. Och bakom hittade jag förklaringen. Jag gick ut i forskarsalen och jag blev chockad. Alltså. Jag blev svårt chockad. Jag känner fortfarande, jag kommer så väl ihåg det där, den upplevelsen. I alla fall, till vänster så ser ni då något tryckt. Och det är alltså en annons i tidningen Polisunderrättelse, en tidning där det då är inskrivet då att de inom 15 dagar, alltså 38, skulle lämna Sverige. Det var det här de skulle försvinna ut. Så det står alltså tryckt i en polistidning att inom 15 dagar skulle de då, som jag brukar säga, utan att passera gå, om det kan hålla på. Alltså de skulle då passera över Malmö, tror jag det står också. Men hur som helst, det var klart inskrivet i att det här skulle då, de skulle försvinna från Stockholm. Vad är nu det andra? Jo, de här stämplarna är då så att vad som hände var när de lämnade Sverige 38 så försökte släkten i Sverige, i Stockholm, försöka få tillbaka mina föräldrar efter 38. Men som sagt, det gick ju inget bra till att börja med. Och då finns det då i den här dossien, finns det då ansökningshandlingar som då i Sverige var till Socialstyrelsen där de släkten i Stockholm som hade börjat gifta in sig, assimilera sig, de här barnen till min morfar eller till mina morfars syskon, där de försökte få tillbaka mina föräldrar till Sverige helt enkelt via ansökningshandlingar, men som sagt vägrad. Och de personer som då jobbade med de här frågorna var ett antal kändisar. Är det med? Kända personer. Så en person var då, vi pratade om Adolf Leong som alla är släkt med. En Adolfs dotter, Hedvig, hon gifte sig med en mycket känd svensk, Martin Wallenström. Han var son till P.P. Wallenström som grundade Missionsförbundet i Sverige. Och Martin Wallenström var en jurist här i Lund, inte här i Lund. Ja, något håll. Och han var då chef för Gränges och LKAB. Är det något begrepp för er? Alltså stål och järn, alltså gruvorna i norr. Så han var en mycket inflytelserik person. Och han var alltså chef för Gränges och LKAB under kriget. Och även hans son Erland, min syssling, var också det. Sen dog han så småningom. Ja, det finns historier om det i Sverige. Han var lamp och affär och så vidare. Men Martin och Erland var mycket kända personer i Sverige, i Stockholm. Och han var alltså gift med mamma, han var svensk kristen, gift med mammas kusin. Och det finns också beskrivet i handlingarna att det här var en icke okomplicerat äktenskap. Han då son till Missionsförbundets grundare i Sverige, Hedvig då från en judisk familj i Stockholm, religiös familj. Och det finns då beskrivet hur de träffades som unga och blev kära. Och Hedvig skickades till Paris för att hon skulle glömma bort sin käresta. Men det gick inte så bra. Så att de hittade varandra så småningom och gifte sig borgerligt i Vaxholm utanför Stockholm. Med då den noteringen att barnen skulle uppfostras judiskt. Det blev inte riktigt så. En annan person som förekommer i de här papperna är Per Lindberg. Ja, han var då en mycket känd regissör i Göteborg. I Stockholm och Göteborg. Han var son till en mycket känd skådisfamilj på Dramaten i Stockholm. Och han var själv regissör. De var i Köpenhamn, han var utomlands mycket. Och han gifte sig också med en av mammas kusin. De hade börjat få massa barn. Per Lindberg var kristen också. Mycket känd person i Kultursverige. Och med en annan mammas kusiner, Signe, som jobbade på Bonniers förövrigt och var kulturvetare. Och det var också ett mycket komplicerat äktenskap, godkändes aldrig av familjen Blaustein som de hette. Utan de fick Alma barn. Och han dog sen på 40-talet i lunginflammation på Lindberg. Men ja, det finns papper på det också, det godkände aldrig Signes pappa det här äktenskapet. Och sen då sist, det finns det även Ragnhild Olivecrona, professorskan som det hette. Hon var mammas kusin, Judinda, gift med Herbert Olivecrona. Är det den namn ni känner igen? Ja. Herbert är ett mycket känt begrepp i Sverige. Han var alltså hjärnkirurg, mycket känd i Sverige. Och ja, opererade folk då med lobotomi etc. Och mycket känd hjärnkirurg. Och ni som kan lite om Sverige, Gustav Olivecrona, han var då journalist, min syssling. På Sveriges Radio, ett av de tre O-na som jag vet att vi känner. Alltså det här är professorskan och de här återkommer ständigt i de här uppehållstillståndsansökningarna för mamma och pappa för att komma tillbaka. Och ni förstår det, jag har stycket under titlarna här så ni förstår. Men det gick ju inte så bra i början. Martin Wallenström är som sagt den stora personen i sammanhanget. Han dog 62. Erland, hans son, har började skriva en bok om pappan Martin. Men så dog Erland mitt under skrivan. Så det finns en bok skriven som heter Fyra kapitel som änkan gav ut på stud som det heter så här. Och där beskriver Martin, eller Erland, sonen, just Martins stora problem. Chef för Gränges LKAB under kriget. Gift med judinna och tillvarata svensk exportindustri efter kriget. Och som Erland skriver, pappa blev gråhårig på kuppen. Ni kan ju förstå, det måste ju vara ett problem förstås att tillvarata båda intressen. Så att det är intressant. Och det finns också, har jag läst sedan, en mycket intressant papper som jag har fått från UD i Berlin. Men man hittar ju papper överallt. Där finns det alltså ett papper som UD i Berlin av Sverige sant skickat då till en dåvarande ambassadör i Stockholm, prins von Wied. Där det står så här: Hermann Göring, vad det heter då, har tillåtit att ni, alltså ambassadör i Stockholm, har ett socialt umgänge med Martin Wallenström trots att han har gift med judinna. Och det var understruket till och med. Så ni förstår ju vad komplicerat det var vid kriget. Okej, mamma och pappa var tvungna att lämna då Stockholm 38 och var strunt ta vägen. Ja, Tyskland kunde inte åka tillbaka till medborgarskap och borta. Ja, de åkte till Holland förstås där de hade sitt uppehållstillstånd. Och då stack de dit i maj 38 och sen vet ni själv att kriget kom i september 39 och i maj 40 så ja, då ockuperades ju Nederländerna och grannländerna. Och då var de tvungna att sticka igen, försvinna igen. De hade ju börjat etablera sig i Rotterdam och skaffa vänner, prata holländska, men de kunde ju inte gå kvar i Rotterdam. I mitt föräldrahem i Danderyd utanför Stockholm så fanns det en mycket helig kartong. Där förvarades några krigsminnen som fanns kvar. Och den var noga inbunden med ett snöre. Och där fanns det då ett antal minnen som jag kommer ihåg. Och där fanns då bland annat det så kallade resepasset. De var fråntagna sitt tyska medborgarskap. Och det här känner ni kanske igen, alltså det här J-et. Kanske ni har sett, det var ett svenskt, schweiziskt påfund. För att som vi säger i Sverige, mota Olle Grind. För att markera då att här kommer judar, att de ska mota sig inte komma in i landet. Det här stora J-et är alltså svensk-schweiziskt påfund. Och sen har ni då de här andra markeringen att de är judar. Pappa heter Kurt. Och alla män tycker det här extra med Israel. Och mamma heter Elly Sara. Så Elly, Israel och Sara var de här tilläggsnamnen som alla judar fick. Och det här var deras resepass de fick som de fick använda dem. Ja, det fanns som sagt i den här kartongen som då pappa blev svårt hjärtsjuk när han var 50 år och ja, det var ett besvärligt liv han hade. Pappa var 40 när han föddes, jag var 10 när han blev sjuk redan. Och sen var han hjärtinvalid i många år tills han dog då. När min fru kom in i familjen som är kristen, min brors fru är också kristen, så vi har assimilerat oss också. Så skulle min pappa på Pesach, vi firade Pesach hemma, skulle pappa då, ja, presenterade hela och han gick ner i källaren i villan då och skulle ta fram den här kartongen. Jag kommer inte ihåg det här. Det var min fru som berättade det här när jag skrev boken. Han skulle för min fru och min svägerska då visa de här minnena i kartongen. Och han gick ner. Han var redan svårt hjärtsjuk. Gick ner till källaren, tog upp snöret och snabbt igen med locket då. Och så var det ingen mer visat. Så han klarade inte av det. Han var ju svårt sjuk redan. Så det här, då här låg de här minnena från kriget. Nästa minne som låg i kartongen, det vet ni om att det kom ju en massa påbud för judar. Man fick lämna ifrån sig cyklar, radioapparater, pengar, smycken och sist men inte minst judestjärnan, Davidsstjärnan som man då markerade som kom då i maj 42. Och den fanns kvar i kartongen. Så det här är då den judestjärnan, eller vad ni kallar det för, i tyg. Som då min pappa och mamma fick bära då i Holland. Jag blev alltså jude på holländska då. Och den låg också i kartong och den fanns kvar. Jag kommer ihåg då när mamma var svårt sjuk redan. Så sa han, ni vill inte ha de här minnena. Jag vill skicka dem till Yad Vashem i Jerusalem. Och det trodde hon hade gjort. Och jag frågade min bror, tänk om vi kan fråga i Jerusalem. Men sen plötsligt så han hittade i sin bokhylla. Där fanns allt det här kvar i en plastficka. Och det är jag glad att mamma skrivit med sin vackra tyska handstil. Detta ska skickas till Israel efter mitt frånfälle. Men det var kvar. Och det är jag glad för. På sitt sätt. Så det var judestjärnan. Det som hände var ju då när kriget kom till Holland. Ja, de var tvungna att fly helt enkelt från Rotterdam. Där kunde de inte bo kvar. Och på något sätt så fick de en ort i Driebergen som är en mycket vacker ort utanför Utrecht, en annan stor holländsk stad. Och på något sätt så förstår jag nu efteråt att en familj i Rotterdam hade släktingar i Driebergen som jobbade i motståndsrörelsen. Det börjar med Anne Frank kommer in. Så att helt enkelt var det så att de flyttade då till gömställen, gick under jorden som vi säger, och gick under jorden då i Driebergen. Min mamma var typisk Deutsche Ordnung var det hemma hos oss. Mamma var hemmafru i alla år. Det fanns då albumen kvar med mammas vackra handstil från kriget. Där stod inga namn men adresser. De flyttade omkring i Driebergen. Kriget hade kommit dit också. De hade ju varit runt husknuten. Och det hände ju saker att folk blev skjutna på fläcken. Alltså de som blev upptäckta. Pappa var en mycket envis man. Han var ju affärsman även i Sverige sen då. Och han begärde, det kommer jag ihåg som liten grabb, att han begärde så kallad Wiedergutmachung från tyska staten. Alltså, ni nickar, ni verkar känna igen det här. Så han hjälpte också många andra tyska judar i Stockholm med kontakter med advokater. Så pappa var mycket envis, han hade blivit av med allt. Men så kom han till Stockholm där släkten fanns. De fick ju en bra start i Sverige, det kan man väl säga. Men pappa var envis och jag kommer ihåg som liten grabb att han satt och skrev en massa papper till advokater i Frankfurt. Och de papper jag aldrig läst. Men de hittade min bror på vinden i den bordet. Så där låg den här packen då, som han läste för några år sedan. Och där då kom allting fram igen. Och då läste jag allt det här då. Och pappa, de kan tyska, men hur som helst så står bland annat i något av de här videotomationpapperna. Väldigt ofta var vi hela dagarna gömda hos kristna vänner. För att slutligen tillsammans med min fru gå helt under jorden, ont resultat, man skriver pappa i några av papperna. Och så fortsätter de här redogörelserna så jag har läst in vad som har hänt då. De flyttar som sagt omkring och de gömmer sig hos en kristen familj i Driebergen. Och som pappa skriver de här papperna att de bodde illegalt i ett litet rum. med ständig risk att bli upptäckta och igenbasade. Det var ju många som gömde, Anne Frank var ett exempel, kristna som gömde judar, holländarna var fantastiska. Vissa upptäcktes och blev skjutna på fläcken och vissa ja, överlevde som sagt. Och så säger pappa då att ja, vi gömde, vi bor illegalt som sagt i ett rum till då vi den 20 april 1943 får, dyker upp igen efter besked om att man blivit svenska medborgare. Min morbror, som jag berättade för en stund sedan, han skickades till Sverige när mormor blev självmord 1933. Han var 15 år då. Han var väldigt religiös. Han bodde utomlands sista delen av sitt liv. Han dog här om året 90 år gammal. Han kom alltid till Sverige efter judiska helgerna. Och då mina föräldrar var döda sedan lång tid tillbaka och han började alltid predika vad jag som judisk man borde göra, vilket jag inte gjorde så mycket. Och när vi hade skällt på mig tillräckligt mycket så lugnade han ner sig och då brukade jag alltid åka till judiska begravningsplatsen på Haga Norra vid Karolinska sjukhuset där mina föräldrar begravda och hela tjocka släkten. Han tog med sig sin bönbok och så gick, jag visste ju alla var begravda i släkten. Han var imponerad, jag visste alla hirsar var begravda mina föräldrar. Och så läste han sin kaddishbön, vet ni vad det är, och så stenar på gravstenen och så grät och gråter man skrev, så går man till nästa. Och det var ju ganska många släktingar som var begravda, de var ju många syskon och barnen. Så när vi hade gått runt något år, för 15 år sedan kanske, och pratat av alla kaddishbönor och stenar som vi letade efter i höstlöven där, när man kunde lägga en sten på graven, så sa han plötsligt, du vet hur dina föräldrar kom till Sverige? Ingen aning. Det var jag som innan hade börjat släktforska igen. Jo, det var ju Martin Wallenströms förtjänst. Jaha. Jag visste ju vem det var, men jag hade ju inte träffat den här mannen som jag nämnde. Så jag har sen varit med det och först jag kommit till Riksarkivet. Det var ju sant. Då hittade jag det här fantastiska brevet som Martin Wallenström skriver då den 22 februari 1943. Till den dåvarande justitieministern i Sverige. KG Westman, han var då, vad vi säger, bondeför, han var med bondeförbundet. Det var en samlingsring i Sverige och enligt doktrinböcker som var inte direkt projudisk. Det finns mycket sagt om KG Westman. Han var nazist i vissa. Och i brevet står det så här, broder, referera till samtal vid mitt besök hos dig för ett par dagar sedan. Tillåter jag mig, du här, men översätt den till kungen. Det var så då. Ställde ansökan från Sigurd Hirsch, alltså min morfar, han var inte svensk medborgare när han var kommit till Sverige 37. Angående medborgarskap för honom själv, hans två barn, alltså mamma, morbror och hans mor, min pappa. Jag är, som du kan förstå, utordnade tacksam för att denna ansökan behandlas så välvilligt som någonsin möjligt. Skulle det av en eller annan anledning det befinnas omöjligt att giva medborgarskap mot mågen, alltså min pappa, vilket jag livligt hoppas inte ska vara fallet, är naturligtvis anledningen att uppnå det näst bästa att försöka få, nej, att åtminstone få dottern, alltså min mamma, till bli svensk medborgare. Man skulle då försöka att få henne ensam över hit till Sverige, ehuru det helt naturligtvis vore fruktansvärt hårt för henne att under sådana omständigheter behöva lämna sin man, att ensam deporteras, mänskligt att döma till en oundviklig undergång. Det skriver alltså Martin Wallenström i april 43 till den svenska justitieministern. Så ni förstår ju att det var en ganska viktig person. Jag visste ingenting om detta.
Förlåt, var det han skrev brevet till? Var det han som kanske var nazist?
Ja, just det. KGB. Han var justitieminister. Han är betraktad som nazist i Sverige. I den här dossiern så hittade jag under det här en polisrapport, 14 sidor lång. Där så var det en släktforskning där det berättas om morfar, mina föräldrar, deras skolgång, deras, det är 14 sidor med maskinskrift, det var inte datorer då. Hela deras bakgrund. Och högst upp står det, det är alltså den 24 februari 43. Ni såg datumet förut om 22 februari 43. 24 februari så har polisen skrivit polisrapport. Och det står högst upp för hand. Brådskande. Ni är med? Och den 26 februari har justitieministern skrivit på att de är svenska medborgare. På en vecka. Plötsligt då gick det bra. Och Martin Wallenström förekommer alltså i de här vägrade, de här ansökt tidigare också, och gick ut och då har KG Westman skrivit på justitieministern att mamma och pappa som inte bodde i Sverige, bodde var i Gömla i Holland, och morfar och morbror, morbror var som 33 redan, inte svensk medborgare, morfar som 37. Så allihopa blev svenska medborgare samtidigt med mina föräldrar bodde inte i Sverige. Lite unikt i dessa tider också. Varför gick det då bra plötsligt kan man fråga sig. I Sverige forskas det mycket om kriget. Det finns doktorsavhandlingar. Det finns en som har skrivit en doktorsavhandling som kommer nu här ut ungefär samtidigt som i bok. Hon har suttit i Riksarkivet i Stockholm och tittat på just ansökningshandlingar för att bli svenska medborgare. Och det var i stort sett helt omöjligt att bli svensk medborgare med den bakgrunden vi har fram till 42. Då tyska krigslyckan vände i Stalingrad. Det är så uppenbart att, och det stämmer ju så väl på mamma och pappa också, någonting hände. Och då i Sverige var det så att Sverige var väldigt tyskvänligt. Från Gustav V som gick med tyska, vissa har ju svensk bakgrund där, förlåt där. Och hela statsapparaten var mycket tyskvänlig. Mycket tyskvänlig. Och det smittade ju av sig förstås. Men sen så vände ju tyska krigslyckan i Stalingrad, och vad hände sen? Ja, då blev man ryssvänlig istället. Det finns ju mycket skrivet om det här, som heter om Raoul Wallenberg etc. Och inte nog med det, man började i massmedia, i pressen, skriva vad som hände i Norge. Man började skriva då om de norska judarna, och säkert om de danska också i och för sig, men att man började skicka de norska judarna till Auschwitz då. Man tog dem i Trondheim, det var många judar i Trondheim, och skickade dem i båten då när till Auschwitz. Och det började man skriva om i pressen i Sverige. Så det påverkade, det finns ju mycket prat om det här, vad som skrevs och inte skrevs. Men som ni vet, det fanns ju då en som heter Segerstedt i Göteborg som var mycket projudisk, som skrev mycket om det här med judarnas förföljelse. Ja, tillbaka till storyn då. Pappa säger då i sina legitimationspapper att det räckte inte med att de får besked att de blir svenska medborgare. De var tvungna att bodde illegalt i Drivbergen, de var tvungna att skaffa en legal adress igen. De måste ju dyka upp igen, och då säger pappa att han var tvungen att muta Gestapo-mannen Konrad. Han skulle gifta sig, och då fick han en äkta matta. Och på det viset så fick de då en legal adress i Amsterdam när de blev svenska medborgare, och det här var nödvändigt då. Och han säger då att det var tvingande nödvändighet och den enda möjligheten till räddning om med tillåts av Gestapo att legalt utfalla till Sverige. Så det var inte bara att de var svenska medborgare, de behövde mera. I kartongen igen så ligger det här fantastiska pappret. Här är just beviset på att de har fått den här legala adressen via Gestapo-mannen. Här står pappas och mammas namn, fortfarande Isel och Sara förstås, de är födda i Frankfurt som ni ser, och så står en adress i Drivbergen. Och när de kontrollerade det här för några år sedan så visade sig att den här adressen är falsk. Ja, det är klart, de vill inte ange adressen om de är gömda, det kan man ju förstå. Och så har de fått en adress i Amsterdam som de flyttat till då när de kom upp till ytan. Här är ett brevkort som mamma, efter att ha fått det här beskedet, noch ist es mir sättis alldeles getrott, och skickade ett expresskort i Amsterdam till min morfar och min morbror. De har fått besked om att svenska medborgare bara väntar på att komma ut i helvetet, och så väntar de bara då i Amsterdam. Det är i april, och det är precis dags efter det här, då de är svenska medborgare. Jag kan följa det här vidare i Riksarkivet. Det utfärdas svenska pass i maj 43, som skickas då via legationen i Berlin till Amsterdam. Till så det gick över Berlin, så då inte var en ambassad, det var en legation. Och när jag hittar, alltså, i boken finns det ju alla handlingar hittat till Riksarkivet. Och sist, men inte minst, så hittade jag det sista brevet som den dåvarande ambassadören, kan vi säga, Arvid Rickert, han är också mycket skrivet om. Han var då svensk legationschef i Berlin under kriget. Han har då den 3 augusti 1943 skrivit ett brev till UD-tjänstemannen Hallenborg och säger då så här i Berlin. Idag, här med vi för släktingarnas underrättelse på medlemmakan Oppenheimer. Idag infunnit sig på genomresa till Sverige. Jag avresade i eftermiddag över Flensburg och tog kunna inträffa i Malmö tidigast fredag den 6 dennes och så vidare. Din tidgivna Arvid Rickert vill ju underrätta din tror Wallerst över Grängesbolaget står längst ner för hand. Men vad skulle mina fäder i Berlin göra? Vi kan tänka det, va? De åker till Berlin från Amsterdam till Stockholm. Men vad skulle de i augusti i Berlin göra? Det är den lilla pusselbiten som jag inte hundra på, men till 99,9. För jag hittar då, för beskickningen i Berlin bombades, svenska beskickningen bombades i november 43. Och det finns några förkolnade papper kvar i Riksarkivet, men det finns diarieböcker, förstår ni? Handskrivna diarieböcker. Och i dem från Berlin där det står angående makarna Oppenheimers visumansökan. Efter det att de var svenska medborgare. Ni förstår att de behövde alltså visum för att komma ut i helvete också. Och det som var pricken, Adolf Eichmann. Det vet ni också vad det var. Han var chef för lägerna. Då hittade jag ett papper som jag får via UD i Berlin. Han har då skrivit på ett papper där mina föräldrar tillsammans med några andra judiska familjer där han beviljade om utresetillstånd. Det räckte alltså inte med att de var svenska medborgare. De var tvungna att visum. De var tvungna att Adolf Eichmanns tillstånd. För mina föräldrar var listade för att skickas till Bergen-Belsen har hittat. Och med det förmodligen åkte de till Berlin för att hämta visumet då. Och ni kan ju förstå den resan. Det måste ha varit fruktansvärt. Pappa har beskrivit att de hade slitit av sig judestjärnan och åkt med tåg under brinnande krig i augusti 43 från Amsterdam till Berlin och sen vidare upp. Då. 43 hände ju mycket.
Får jag fråga en sån? Hur i all världen fick din pappa i stånd att han skulle besticka, vad heter det?
Muta
honom. Han måste ha gått ut från sitt säkra ställe eller...
Vet inte. Men på något sätt. Alltså de var ju tvungna, jag har förstått, de var ju tvungna att lämna ifrån sig allt. Men jag har förstått att de lyckades gömma det. Smycken och sånt som jag har förstått de fick tillbaka efter kriget. Så på något sätt så, var den mattan kom ifrån vet jag inte, men på något sätt så fanns den väl. Och hur
han... Jag tänkte mer på att han riskerar ja. Att bli skickad ja. Iväg om ja. Han bygger upp. Ja.
Och de hade ju förstått att de ledde under skräck förstås i många år. Okej, vi kör vidare. Jag ska ha på snart en timme. Jag var nästan klar med min bok. Tillbaka till mammas gamla fotoalbum. Fanns inga namn nämnda. Jag hade aldrig träffat de här holländarna. Däremot vet jag ju om att mamma och pappa pappa gjorde affärer med Holland efter kriget. De pratade holländska. De skickade alltid julklappar till kristna människor i Holland. Och jag menar, min fäder pappa dog 78, mamma 84, det är länge sedan. Och jag menar, i det här fotoalbumet mamma står så ser jag de här personerna från juni 43. De är svenska medborgare, jag känner igen pappa och mamma på hur. Och tre för mig helt okända människor. Det står bara en adress i Riberg, juni 43. Och jag diskuterar med min äldre bror. Tänk om man kunde få kontakt med de här människorna igen. Jag menar, det vore ju spännande att få höra vad de säger. Det var en idé jag fick. Och så funderade vi fram och tillbaka då och ett namn kände jag igen. Det klingade bekant. Hauptmann. Okej. Och adressen så att säga stod ju där under fotot. Det var inte den adress som stod på det här eller godkända beviset då. Och min fru som är intelligentare än jag, hon sa då, men testa Eniro, vet ni vad det är?
Ja. Alltså, ja.
Fast ja, i Holland. Eniro.se fast Holland. Det har jag aldrig kommit på. Okej, Hauptmann och den adressen 2008 fick fullträff. Ja, det här är inte de som gömde mina föräldrar i och för sig, men i alla fall, det här är då barnen, jag har inga barn längre kanske direkt, men då visar det sig då att han på hug är här. Här har man hon till höger om pappa är fru Hauptmann och hon till vänster om pappa är en tyska. Gift med en holländare som bodde, det var ett radhusområde. Hon var gift med en holländare, tyska. Det fanns sådana också som var goda. Och mina föräldrar bodde antingen i Hauptmanns hus eller sprang över taket till nästa. Där var de gömda. Och det här var, de jobbade alltså i motståndsrörelsen. De här hjältarna. Och det här är då barnen, och då visade sig nämligen så den lyckan. De här som gömde mina föräldrar var jämnåriga mina föräldrar, de levde ju inte längre. Och det här är barnen som ser också vuxna ut som ni ser. Det här är då sonen Örni som är 78 idag, det är 2008 för sig, hans fru. Och Mia som var äldst, hon är drygt 80 idag. Och Lidy som står då till vänster om mig och sin bror då, hon är född 49, hon bor i föräldrarnas hus och har kvar sitt flicknamn. Hon var änka med mig och bodde i föräldrarnas hus. Menar, snacka om tur. Ja, och så jag ringde då 2008 och då varför ringer du plötsligt? Då visste ni en gång vem jag var. Jag har inte haft kontakt med någon gång, mina föräldrar dog ju för länge sedan. Varför ringer du? Ja, då berättade jag då. Ja, vad fantastiskt. Och, ja, och då åkte dit nästan på en gång. Och jag hade med mina videogotmarschonspapper från pappa och Örni och Mia kom ihåg den här tiden. De var ju små barn då, när mina föräldrar var gömda i huset. Och Örni han visar då och berättar då att hans pappa hade grävt en underjordisk gång under kylskåpet. Mm. Och där hade han ställt upp två sängar, så antingen så fick de gömma sig, nazisterna fanns runt husknuten där också. Så antingen fick de gömma sig under den här kylskåpet den här gången, under kylskåps, under golvet där, eller på vinden i en liten, ja, liten dinsvåning, antingen där eller i grannhuset. Och där fick de springa omkring då tills det till slut gick bra. Ja, vi släktforskare, vi fortsätter ju då, det här kommer sluta, jag ska sluta snart. Nej, det var så att på min pappas sida så, ja men vissa tyskar hade fått järnkorset i första världskriget och trodde det kunde aldrig hända någonting och de blev kvar och kom aldrig ut sen. På pappas sida som då Oppenheim, de kom från en liten ort utanför Darmstadt, där började man ana att det här skulle gå åt skogen, som vi säger så här, att gå snett. Så de stack till Sydamerika, emigrerade till Sydamerika på 30-talet, eller till USA, Nordamerika, det gjorde ju många judar. Och jag kommer ihåg att pappa hade riklig korrespondens under sin tid med sina älsklingskusiner i Argentina. Och släktforskningen, ja, det är mycket lättare idag, så jag hittade dem också igen, fast det är inte älsklingskusiner, hon levde inte länge. Och fick då av älsklingskusinens dotter som fortfarande lever, då var 90 någonting. Hon skickade till mig för några år sedan det här flygpostpappersbrevet. Det är på, ni ser det, maskinskrivet på tyska, det är originalet. Som jag fick då, där pappa då i augusti 43, alltså strax efter hon kom till Stockholm, han bor på Östermalmsgatan där min morfar bodde då, och beskriver på tyska exakt vad som hände i Holland. Razzior sker, de skickas iväg och ja, en lång, och han säger så här först, ni tror inte vi lever längre, men vi har lyckligt kommit till Stockholm. Och så fortsätter han att berätta då hela den här historien. Och så avslutar han då, ja, de här gangsterna kommer få sin dom till slut. Men det är ett fantastiskt släktforskningsbrev att få den här historien för några år sedan, som jag inte visste mycket om eller ingenting om egentligen. Där beskriver precis vad som hände i Holland. Jag översatte det på svenska. Jag var nästan klar med min bok. Och så blev jag uppringd av Riksarkivet av en tjej där. Jag har sett dig springa omkring här, jag hade alltid bråttom. Jag har hittat dina föräldrar i Säpos register. Vet ni vad ser på det? Mm. Hemliga polisen. Ni kan ju förstå. Så fruktansvärt. Vad nu då? Jag vet inte att mina föräldrar är något skumt. Jag kastar mig från jobbet och åker dit. Och där finns då en sån här gammal arkivmapp som hade så här, en pappmapp. Utanpå den mappen finns det handskrivet när min pappa dog 1978. Och när mamma dog 1984. På den mappen så sent. Va? I mappen ligger då dels det här pappret där han varit utslängd 38, kopian på det. Där ligger dödsannonsen efter min farmor som jag berättade om. Min farmor som också har blivit änka två. Hon flydde också till Dribergen till slut. Och var gömd i ett annat hus i den här orten. Men hon kom inte ut förrän 1945 efter kriget. Då fick pappa ut henne. Så den dödsannonsen finns i den här mappen från 1962 när min farmor dog på judiska hemmet i Stockholm. Och där är vi nämnda, brorsan och jag och hela släkten då, i Säpos arkiv. Och det här. Det här är, förstår jag efter ett tag, ett öppnat brev. Det var nämligen så, Astrid Lindgren vet vem det var. Innan hon blev känd så jobbade hon på hemliga polisen. och öppnade brev och lyssnade på telefonsamtal. Och det här är uppenbarligen ett öppnat brev som mamma skriver i september 43. Hon bor sin pappa på Östermalmsgatan i Stockholm, och det är ställt till någon som heter Alfred Röttgen. Judiska rådet, det känner igen, va? Det fanns ett judiskt råd alltså i Warszawa, i Amsterdam. Och Alfred Röttgen, när jag forskade, han var chef för judiska rådet i Amsterdam. Och så står det då i brevet på tyska: det är utsiktslöst att få ett svenskt pass. Däremot kan herr Borrero vara ett i mötesgående, men man måste bara ha någon behjälplig. Vad betyder det? Va? Muta! Inom citationstecken, som vi säger så här. Citattecken. Vad är nu detta? Jo, det visade sig då att herr Borrero, han var Ecuadors ambassadör i Stockholm. Och vad jag kan förstå, på släkten på pappa sida fanns i Sydamerika. Min farmors släkt fanns ju där. Man försökte få ut min farmor som var kvar och få ett svenskt pass till Ecuador. De bodde i Argentina och... Men det hände inte. Men ni kan förstå alltså vilka, vad man hittar som släktforskare. Är det många släktforskare? Ja. Okej, jag tror att jag kan visa sista bilden. Alltså, det har varit mycket diskussion. Jan Guillou, en känd författare i Sverige, skriver mycket böcker och tjänar pengar. Det har varit diskussion sista åren om det här, vad man visste i Sverige egentligen under kriget. Och Jan Guillou har ju hävdat då att i Sverige visste man ingenting förrän Auschwitz öppnades då 1945, vilket är först en lögn. Jag kan säga att på min lilla forskning har jag sett då, nog 17 visste man, 38 redan hittat material, och det här fantastiska artikeln som Alva Myrdal, som var mycket känd socialdemokratisk person, gift med Gunnar Myrdal, så att också i riksdagen och regeringen, hon skrev alltså 1943 den här fantastiska artikeln, antisemitismen är en sjukdom, 1943, i en svensk tidning. Nog 17 visste man vad som hände. Jag har en sista bild. Det här är en bild från min mammas morfar, ett sista brev. Han bodde på ålderdomshem innan han skickades till Theresienstadt. Han beskriver att han bor på judiskt ålderdomshem, vilket vad som pågår där. Här är hans dödsattest från Theresienstadt. Han dog av tarmkatarr. Det är ni. Kan det vara sant? Men jag ska avsluta med den här bilden som ändå... Mina föräldrar var ju gamla och fick barn. Pappa var 40 när jag föddes och mamma 37. Och plötsligt så var det då 1972, pappa hade fått nästan sin första hjärtinfarkt, så hade vi det hakkorset på huset. Alltså jag har ju levt skyddat, tycker jag, inte alls något problem egentligen som jude. Men det här var en chock för mina föräldrar, att plötsligt ha ett hakkors på huset och på grindstolparna. Det var först en katastrof. Pappa var ju svårt sjuk. Men annars tycker jag att alltså, hakkorset är inte rätt ritat i och för sig, men det tog sig bort på en gång. Man hittade aldrig förövarna. Men jag måste säga då som avslutning att jag är 65 nu, jag har aldrig haft något problem med att det var jude i Stockholm förrän nu. Förrän det hände här i Köpenhamn och i Paris. Jag kan säga att jag har aldrig känt något sånt obehag av att vara jude som där hände i vintras. Jag kom hit till Köpenhamn, pratade på Limod. Ja, det var 4-5 poliser utanför, utanför film. Det var först en filmvisning kväll innan. Det var poliser på Christianiskolan, vet du vad? Där stod det 4-5 poliser. I Stockholm, likadant. Vi hade släktforskningsmöte utanför i sessionssalen vid synagogan i Stockholm. Klockan 9 stod 2 poliser med dragna k-pistar. Aldrig sett i mitt liv. Jag har bevakning som jag har haft i Köpenhamn. Men inte poliser, med dragna k-pistar. Samma sak utanför Hillelskolan i Stockholm. Så då plötsligt känner man liksom att det här... Och så har vi då, det kan jag prata om, Sverigedemokraterna förstås. Som för mig är en katastrof. När jag säkert läst om Sverigedemokraternas utveckling. Och vad som sägs om... De är inte judefientliga, säger de, men det är inte sjukt. De har ett nazistiskt förflutet. Men jag kan säga som att leva uppväxt i Stockholm med den bakgrunden jag har, så kan jag inte säga att jag har haft något problem. Och det har jag fortfarande inte, men jag har känt obehag idag för mig, som jag inte har känt tidigare. Mina barn är assimilerade på sina skäl, men jag tycker att vi lever i en fruktansvärd tidsålder. Jag menar, det är överallt. Jag tycker det är medeltiden på vissa hugga huvudet av folk i Syrien. Så jag tycker som judar som är ännu mer församling i Stockholm med den bakgrunden jag har, så känner jag starkt obehag och är orolig för den fortsättningen.
Men i Malmö har det väl varit en del problem.
En del problem, men det är väl att ta i.
Muslimer,
ja. Ja, jag kan säga att jag är revisor i Vitsö i Stockholm. Och jag träffade just den nya administratören här i förra veckan, en ung tjej. Hon har flyttat upp från Stockholm med sin man för ett par år sedan. Ja, hon kan inte gå kvar i Malmö. Dagiset, judiska dagiset är nedlagt. Finns knappt någon församling kvar. Och vad hände då? Ja, hennes föräldrar flyttade också till Stockholm. Till barn och barn. Så att Malmö är ett jätteproblem. Ja.
I Danmark har jag delat ett avgör som vann mot vissa ljusen.
Du har inte haft problem med det?
Jag blir 35. Ja. Men det är efter Israel. Alltså det skulle komma in i Israels avgörelse.
Okej, hörni, jag avslutar mitt föredrag där. Så att jag har på lite kvart med mig. Det är näkla, jag kan få det liksom helst.
Som er kommet helt fra Stockholm. Det er vi rigtig, rigtig glade for, at have taget turen ind. Bertil, han er autoriseret revisor. Så er han forfatter. Og så er han for øvrigt også kasseret i Jødisk Slægtforskningsforening i Sverige. Bertils forældre, de flygtede under 2. verdenskrig. Først så emigrerede de til Holland, og siden han til Sverige. Og det der skete under krigen, var ikke så meget, blev der ikke talt så meget om i Bertils familie. Det er noget, han har fundet ud af sidenhen ved at forske i gamle brevvekslinger, i adressebøger, i fotografier. Og det, der kom en fantastisk og rigtig spændende bog ud af, som han har taget med, som blev udgivet i 2010 til Sverige, historien, som aldrig blev gjort. Og det er det, han er her for at fortælle om i aften. Han har taget bogen med til særpris 230 svenske kroner i aftens anledning. Det er cirka 185 danske kroner. Og det kan I snakke med ham både i pausen og så også efterfølgende efterfordring. Bertil, han taler i en lille time, og så er der en lille pause, 10 minutter kvarter, hvor der er forfriskninger. Og så er der spørgsmål og kommentarer, hvad I nu må have til Bertil efter. Jeg skal lige minde om, at enten slukke eller have den have telefon på lydløs, så jeg kan ikke forstå. Ja?
Nej, ja, jo, det finns faktiskt. Ja, det gör det. Faktiskt. Ja.
Aftens arrangement er et samarbejde mellem Vitsø, den danske Israel-indsamling og dansk Zionist. Det er rigtig, rigtig glad for, at Bertil, han har taget turen hele vejen hernede fra Stockholm. Tusind tak for det. Og scenen er din.
Tak skal du have. Tak for, at jeg fik komme.
Aha, nu, ifradu, eh, higa. אז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. מרגע לרגע הבנתי יותר שכאן זה התחיל ולא ייגמר.
רוצה להגיד לך, כדאי שתדעי, אני בעננים כשאת לצידי, וגם ברגעים שאני לא איתך יש מי שלנצח אוהב רק אותך ואין בעולם עוד כזאת אהבה כמו אז בתנך כמו אדם וחווה
אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים איך אצא את הים אלך אחרייך עד סוף העולם
רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים איך אצא את הים אלך אחרייך עד סוף אז טוב לי בלב ואם את נשברת גם לי זה כואב כי את משלימה בי את מה שחסר אוספת אותי כשאני מתפורר
הביטי אליי ותראי שאני חצוי וזועת החצי השני באש ובמים אהיה חומה אתן את חיי בשבילך נשמה ואין בעולם עוד כזאת אהבה כמו אז בתנך כמו אדם וחווה
אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים לחצה את הים אלך אחרייך עד סוף העולם
רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב אמרי לשמיים איך אצא את הים אלך אחרייך עד סוף שמיים מחצה את הים אלך אחרייך עד סוף העולם
אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף בטוב וברע אני אמשיך לאהוב
אמרי לשמיים מחצה את הים אלך אחרייך עד סוף
להתראות כל זאת היה אתמול
זוכר אני הייתה דממה והיבטנו זה בזו היה עצוב הלב המר ונפרדנו
så hvad vi havde valgt at sende i aften, og studievært var Lærer Formanski, og teknikere var Abraham Copenhagen og Josef Reim. Tak for i aften og på genhør.